Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
De gånger i samtalet ni hör ett plingljud så är det för att det dyker upp saker på skärmen i videoversionen, såsom bilder och texter. Vill ni se videoversionen av samtalet så finns det på YouTube-kanalen Inblick med Nick. I videon benämns James som lila bälte, men fick sitt bruna bälte strax efter att vi spelade in. Grattis till det, James. Hoppas ni tycker om detta specialavsnitt som består av en hel del brasiliansk jiu-jitsu, men även en hel del annat. Tack för att du lyssnar. Då kör vi, Inblick med Nick 10 med James Andrews den tredje.
Du får inte vara så nära dig.
Eller, men det är du ju...
Jag är ju van med det.
Det är du ju van vid, ja, oftast på... marken.
Oftast på marken. Oftast försöker jag strypa dig.
Och gör lyckas. Det ganska mycket.
Ja, precis. Mm.
Men James Andrews.
Yes, sir.
Varmt välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Kul att ha dig här.
Du, jättekul att vara här.
Vi fick till det till slut.
Ja, precis. Det tog någon vecka, men jag är förvånad. Det var inte så lång tid.
Nej men ja. det gick plötsligt. Om vi börjar med att berätta hur vi känner varandra och vem du är. Hur skulle du beskriva vår relation?
Mm. Jag kan börja att berätta vem jag är då. James heter jag, 28 år gammal. Jag är född och uppväxt i USA, i Kalifornien, San Diego. Flyttade hit till Sverige i 2014. Och då kommer vi lite närmare till då vi träffades. Jag tror att vi träffades i 2018 vill jag säga. Kanske 2018-2019. Och om jag minns rätt så jobbade jag på en bar som heter Haymarket, en hotellbar.
Haymarket by Scandic.
Exakt, Haymarket by Scandic. Härligt 20-tals tema.
Bra ställe där. Faktiskt.
Bra ställe. Jag hade jättekul när jag jobbade där. Och jag tror att du faktiskt var lite mer, du var en stammis till en av mina kollegor.
Ja, exakt.
Jag tror inte vi var ju, vi kom inte riktigt i någon bra kontakt med varandra under den tiden.
Fan vad intressant att du säger det, för jag håller med.
Ja, det finns ju en anledning för det. Jag har faktiskt varit ju taggad att ta det upp här på podden också.
Okej, berätta.
Nej, men det är för att jag är lite douchig. Och jag tror att jag, speciellt under den tiden, med mycket som jag gick igenom i livet, så bar svängen för mig. Haymarket var ju typ den första cool cocktailbar som jag jobbade på. Mm. Och jag fick ju lite hybris när jag jobbade där. Och jag tror att det var vissa som jag kom överens med. Men sen när det var typ, alltså, som till exempel, du var ju stammis till min kollega. Mm. Och då var det ju inte lika viktigt för mig. Mm. Och jag tror att även så att det var ju rätt så många som är lite... väldigt rika som dök upp dit på Haymarket.
Hade lite attityd. Och...
hade mycket attityd. Och jag tror att problemet som vi hade då var ju att jag visste att du var polare med min kollega. Och att du skulle oftast dra dit med ett stort gäng. Jag vet inte om man får se det här, men man är ju ute efter lite nice price. Man vill bli liksom omhandtagen såklart. Och jag tror att med väldigt många som försökte göra det, som jag inte hade bra kontakt med. Jag typ sket ju i. Det var så många gäster där, man fick jobba ihjäl sig hela tiden. Så om det var inte någon som jag kom i bra kontakt med, så jag ber om ursäkt. Men jag var ju rätt douchig till supermånga. Det är ju liksom... det är ju en del av min resa också, faktiskt.
Vad är intressant att du säger det här, för att jag har ju tänkt på att vi under den tiden så var vi ju inte alls liksom... jag var ju nära med andra som jobbade där, men vi kom ju aldrig nära varandra. Men det tycker jag att vi har gjort på klubben som vi tränar på nu då, som vi kommer komma till.
Så att det, jag har också reflekterat kring det. Kul att du säger det, för du har ju faktiskt aldrig, vi har ju aldrig pratat om det.
Nej, det har vi inte. Oftast så pratar vi inte super, super mycket. när vi ses.
Nej, det är sant. Det är mer att du stryper med oss.
Eller visa på dig hur man ska strypas och hur man ska göra.
Ja, exakt. Men det kommer vi till också, tro mig. Men att det var ju också så att när du jobbade på Haymarket så såg du ju väldigt annorlunda ut.
Det stämmer.
Vad berodde det på?
Det berodde väl på att jag var mycket tyngre. Vägde mycket mer. Jag tränade ju nästan inte alls under den tiden. Och ett tag framåt där. Ja, alltså det är ganska lång historia egentligen varför jag såg annorlunda ut då. Men jag vet inte hur mycket vi ska gå in i det nu. Men jag, under hela min uppväxt så var jag övervikt. Väldigt övervikt. Obese till och med. Och alltid hade jag använt mat och dryck för att trösta mig. Jag hade ganska stökat uppväxt. Och jag hittade ju till kampsport när jag var kanske 14-15 när jag gick i high school. Så är brottningen ganska, ganska bra sport att börja med. Och det gjorde jag.
Fast... Och då började du med vanlig brottning, eller?
Precis. Så det är ju liksom lite blandning mellan grekoromersk brottning, fristilbrottning, olympisk brottning som man gör där på high school. Men målet är väldigt annorlunda, men på grund och botten så är det grappling. Det är ju brottning som man gör, och det är ju lite som vi håller på med nu. Men då fick jag smaka på en träningsform som jag tyckte om väldigt mycket. Men tog aldrig det seriöst under den tiden. Hade lite annat i fokus. Sen träffade jag då mamman till mina barn. Flyttade hit till Sverige. Var väldigt fokuserad på att vara hemma. Och då käkade man mycket och lagade mat. Och, då träning var ju inte en del av mitt liv alls. Och faktiskt är det så att innan Haymarket så vägde jag mycket mindre. Jag hade ju börjat ta träning på allvar i 2015. Började med jiu-jitsu, gick ner massor av kilo. Men sen när jag flyttade till Stockholm och började som sagt att jobba på de här coola cocktailbarerna, då lämnade jag träningslivet, eller jag hade ju bytt fokus totalt. Och då var det att man skulle klättra i branschen, försöka känna så många som möjligt. Och med det så är det många sena natter, en del substanser och mycket mat. Och en livsstil som passar inte riktigt in om man ska försöka träna och hålla sig i form hela tiden. Och då gick jag hela vägen över till att jag ska bara göra det här. Och då...
Hur många kilo är det du har gått ner?
Som högst så var jag 120 kilo. 2015 när jag började med jiu-jitsu så var jag 120. Gick ner en hel kanske 43 kilo tror jag, till 77. På väldigt, väldigt kort tid. Mm. Och det var ju faktiskt lite skadligt. Då var det nästan att det blev lite för mycket. Jag tränade jättemycket och sen bit jag fokus igen och så gick jag upp hela vägen igen till 112-113. Men sen...
Samtidigt som du tränade?
Ja, precis. Så under en period i min träning så hade jag inte lika mycket fokus på att träna lika ofta. Jag hade ju kanske inte mycket press på att gå ner i vikt för att jag skulle tävla. Och jag hade inte alls samma träningsrutiner som jag har nu, eller haft nu i ett par år. Men så samtidigt som man tränar kanske en gång i veckan, det går ju 2 veckor, jag hoppar på mattan igen. Så det är liksom, det går inte att jämföra. Träna gjorde jag, men inte på samma sätt. Och betydligt mycket mer annat.
Vi kanske ska beskriva då för de som inte vet vad det faktiskt är vi tränar. För du är ju en av mina coacher i alla fall på klubben. Och vad är det vi tränar? Hur skulle du beskriva sporten?
Karate?
Det är många som tror det när man ser våra dräkter.
Men det är ju det värsta man kan göra. Att säga till någon som tränar brasiliansk jiu-jitsu, att man tränar karate.
Eller... Det är väldigt känsligt faktiskt.
Det är superkänsligt. Jag faktiskt pratade med min mamma här om dagen och hon frågade mig om jag håller på fortfarande med karate. Och jag blev liksom, ja, jag ska nu lägga på. Nej, vi tränar ju en form av kampsport som kallas för brasiliansk jiu-jitsu. På grund av botten, alltså jag brukar säga att jag brottas när folk frågar mig vad jag håller på med för sport.
Det är mycket lättare för folk att förstå.
Det är mycket lättare. Och då finns det nästan ingen risk att de kommer att tänka på traditionell jiu-jitsu eller karate eller någon typ av traditionell kampsport från Asien. För det är ju liksom det som folk tänker på. De som inte har någon koll så går det direkt till att det finns ju... UFC har folk ändå lite koll på. De kanske vet vad MMA är. Men så fort att man säger jiu-jitsu eller någonting som låter japanskt så går de direkt till kia.
Exakt så är det.
Och då har man förlorat fighten. Ja. Tills de kommer på mattan och testar. Och sen fattar de att det inte alls det.
Nej. Det är motsatsen till sånt flum egentligen.
Precis.
Det är väldigt hands-on liksom.
Och det är ju verkligt. Mm. Det är ju det. Det är ju liksom, det är inte en show, eller det är inte, du gör det här som jag vill att du ska göra och då kan jag göra min teknik. Mm. Det är ju både två försöka att, förlåt, jag backar tillbaka bandet lite grann. Brasiliansk jiu-jitsu tränar vi. Mm. Det är ju då en form av grappling som det kallas för, en grappling art. Så du kan tänka dig brottning, sambo, judo, catch wrestling. Nu för tiden i 2023 snart så är allt helt blandat. Mm. Eftersom att vi har ju tillgång till alla tekniker i hela världen och då blir det någonting lite annat.
Mm. Plus att folk, vissa fighters blir ju uppfostrade i MMA.
Precis.
Och inte bara i en specifik. Och MMA står ju för Mixed Martial Arts då. Tidigare så körde ju en fighter kunde ju, när de körde MMA så hade de oftast en väldigt tydlig sak som de var bra på från början.
Mm.
Och sen testade man de disciplinerna mot varandra. Och ofta är det ju så att fighters är bäst på en specifik sak. Men nu så tränar ju faktiskt folk MMA redan från början. Mm. Alltså blir uppfostrade som MMA-fighters. Och det fanns ju inte riktigt förut.
Ja, det stämmer. Och det är ju faktiskt på grund av MMA att jiu-jitsu har... Eller brasiliansk jiu-jitsu. Det är viktigt att vi ser bi eller... Jag kan säga jiu-jitsu, men jag menar brasiliansk jiu-jitsu då. Det är ju tack vare MMA och UFC egentligen att brasiliansk jiu-jitsu fick sin uppsväng och började växa för att 1993, 1994 tror jag, när de första fighterna hände så var det en av de mest kända jiu-jitsu-utövarna, Gracie-familjen, som började tävla i de här stora galorna där det var inte riktigt någon regel mellan, alltså inga viktklasser, man körde utan handskar, han körde ju till och med sin dräkt och så, och han skulle komma in, möta någon som är 100 kilo mer än honom, 50 kilo mer än honom. Ta ner dem, dra in dem i gard och börja att strypa dem. Och det var ingen som kunde stoppa det.
Ingen fattade ju någonting.
Ingen fattade någonting. Och nu är det så i MMA att alla fattar ju jiu-jitsu till någon nivå. Det är såklart vissa som är ju lite mer, att det är ju deras specialitet. Men alla kan ju jiu-jitsu. Det går ju inte. Du kan inte vara i UFC eller träna MMA utan att kunna någonting på marken.
Nej, då är det ju
rökt. Ja.
Många fighters som dessutom är bra stand-up, alltså stående då, de har ju ibland ett svart bälte i grunden som man inte ens tänker på.
Precis.
För att de är så bra stående också.
Ja.
Men sen så klarar de sig uppenbarligen väldigt bra när de är på mattan också. Och när vi ändå är vid bälten, du har ju lila bälte just nu då, och är då jag har vitt. Och därmed är James min coach då.
Vi alla har börjat där.
Ja, det är sant. Det är betryggande.
Ja.
Och du brukar ju hålla de passen som jag och många andra tränar då. Hur kommer det sig att du alltid visar övningar på mig? Är det för att du älskar att se mig lida?
Det är ju så här, det finns ju en, jag skulle säga att det är en, it's a term of endearment. Att när man, bara för att förklara för er som kanske inte håller på med den här sporten. Man kommer in på ett träningspass, så finns det en instruktör. Och så finns det alla som ska då delta i passet. Oftast så är klassen uppdelad så att man gör någon slags uppvärmning. Speciellt för basic-gruppen. Sen visar man några tekniker. Och sen är det någon slags sparring. Och det är ju så att det är otroligt viktigt att den som man använder som vad kallas för uke. Uke. Och det ordet kommer ju från japanska, det är ju den traditionella kampsportsvärlden. Men den som man visar teknikerna på, om jag ska visa alla som är med på passet en teknik, så behöver jag att visa på någon. Och Nick refererar till att jag alltid använder honom. Och jag tror att han börjar bli lite sur för att jag har visat många stryptag och olika submissions och då kan man sitta där fast jag sitter och pratar i 2-3 minuter och bli lite halvstrypt. Men det är ju mycket på grund av att du dyker upp på passen. Du är ju där ofta, du har hängt med på förra passet, du kan lite grann de reaktioner som jag ber om i stunden. Så det är inte så att jag kallar dig åt sidan från första början och säger hej, jag ska göra det här och jag behöver att du ger mig den här reaktionen. Såklart kunde jag göra så och göra det lite mer förberedd. Men det borde inte krävas det heller om man har en uke då som hänger med. Så det är ju snarare att det är inte så att jag tycker om att se dig lida. Det är ju för att väldigt många är ju supernya i de passen som vi tränar. Och inte alla vet hur man ska stå. Inte alla vet hur man ska reagera. Om jag drar i dig och jag ser hur du ska reagera i samma sekund. Man måste ändå kunna någonting för att vara en bra... vad kallar man det för? Alltså, övningsdocka.
Ja, exakt.
Övningsdocka.
Ja, men till exempel att man inte ramlar direkt och drar i
precis, dagen, eller man, precis. Man eller liksom om jag ber dig om en reaktion, jag säger okej, men min motståndare börjar att luta sig på hallen, så vet jag att kanske inte alltid men oftast så kommer du fatta bättre än att jag bara plockar någon som jag har aldrig visat på. Så jag tror det gäller mer att du har varit med på alla de passen, förra passet som jag har undervisat på. Och ja, lite grann att jag tror vi killar är ju lite så. Speciellt vi började ju på det här sättet där vi kanske var inte bra vänner. Och sen började du dyka upp på klubben. Och jag har varit väldigt öppet och tydligt med dig att jag tycker det är fett kul att du tränar ofta. Och du är alltid där på basic-passen och dyker upp på nogi-pass ibland. Och du har ändå hållit igång och inte gett upp trots att du har fått mycket stryk. Och när vi sparras inte på basic-passen så försöker jag att påminna dig att det här är ju en ganska tuff sport. Mm. Och sätta dig på plats lite grann. Och jag tror att det är ju inte någonting med min ego att göra. Jag tror det är snarare än ett sätt att man, alltså uttrycket pass the torch. Mm. Känner du till det?
Ja, absolut.
Att du vet liksom, det är ju en stor anledning till varför jag tycker om att vara med på basic-passen. Överlag. För att jag tycker att det är ju nästa generation. Du vet att om 2-3 år så kommer du att strypa ut mig.
Nej, det tror jag fan inte.
Alltså. Ja, men det vet du inte.
Och du kommer ju fortsätta träna ju.
Jag kommer fortsätta träna. Men den här i början, den här utvecklingskurvan. Första 2-3 år, det är mycket brant. Aha. Men efter man har tränat 5-8 år, det är inte lika brant längre. Mm. Så jag tror det är mycket av det. Att man måste ta bra hand om nu börjar utan att man baby den. Förstår du vad jag menar?
Absolut. Man ska fatta att det är tufft ändå. Det ska inte vara ett kuddrum så att säga.
Det tycker jag.
Men så nästa gång jag ligger under ditt knä på magen så ska jag vara smickrad för att du har valt mig då.
Ja, bra.
Nej, jag tycker det. Alltså på riktigt, jag är...
Jag kan använda någon annan, det går ju bra.
Jag tycker att jag blir faktiskt glad över att du väljer mig. Jag skojar bara när jag säger så här.
Jag kan säga så här.
Jag brukar skoja om det på passen också. Jag blir smickrad när du väljer mig på riktigt.
Så bra. För jag tänkte säga att det är ju faktiskt, man ska känna sig smickrad. För att man vill ändå bli den som är ju övningsdocka. För då det är liksom en väldigt subtil signal ut till alla andra att...
Att jag står över era jävla...
Nej! Nej! Du är lika... På samma nivå.
Vad tänkte du säga?
Jag tänkte säga att du... Jag vet inte.
Ja, det var något sånt du tänkte säga.
Det var något sånt. Något sånt, något jag sånt men
jag,
sen...
Jag fattar, jag är din favoritelev. Det bara, säger du bara. Säger du bara.
Ja, ja. Favoritelev, det är ju något svårt att säga.
Men hur fick du för dig att... alltså, anledningen till att du började med... brasiliansk jiu-jitsu. Du har ju varit inne på det lite, men fanns det någon var det bara att det var kul eller fanns det någon liksom underliggande annan anledning, till exempel att du ville lära dig försvara dig själv eller lära dig fightas bättre eller kunna försvara dina anhöriga, eller har det funnits något sånt i grunden?
Helt ärligt så finns det flera anledningar. Jag tror i grund och botten så under min uppväxt så, så hamnade jag i väldigt, väldigt många slagsmål. Några som gick väldigt bra, några som gick mindre bra. Och att fightas var ju alltid någonting som satt i kroppen för mig. Däremot så tyckte jag inte om att hamna i slagsmål. Det var inte så att jag var ju så aggressiv och gick runt och försökte att slåss med alla. Jag är ganska snäll egentligen, om man får säga så om sig själv. Men jag var ju växt i ganska stökigt, både familj men även liksom runt omkring. Så man behövde kunna försvara sig själv från en väldigt tidigt ålder. Och när jag började brottas då så väckte det någonting i mig som var ju att det här är ju typ samma sak fast kontrollerad. Mm. Det här är ju liksom någonting som sitter i kroppen som är väldigt mänskligt på något sätt och primal och lite rå. Men det var ju liksom att man hälsar ju varandra, man krigar och sen tackar man varandra och hittar en ny kompis. Och det var någonting som tilltalat mig när jag var ung. Jag började ju välja jiu-jitsu, brasiliansk jiu-jitsu, lite av en slump. Alltså jag hade ju kört den här brottning när jag var yngre, men det hade gått lite tid. Jag hade kört lite boxning, men ingenting gav mig samma känsla som jag hade hittat från brottningen då. Och när jag först flyttade till Sverige så bodde jag uppe i Umeå. Och 2015 då så hade jag börjat egentligen med vad kallas för sportjujutsu eller jujutsu kai, som är ju då
det är med handskar och sånt, va?
Det är med handskar. Vi tränar inte super mycket med handskar, men det är ju samma familj av de här traditionella kampsporter då, där mycket är ju självförsvarsbaserad, situationsbaserad. Och då var det mer som en show som man gjorde. Man sparades lite grann också, men det var inte det som var huvudfokus. Däremot så klubben som jag tränade på, de hade ju också ett jiu-jitsu pass. Och de tränade efter oss en dag i veckan. Och då var det en dag där en av dem hade dök upp på vårt pass och slaktade alla. Och han var jätteliten och jag var bara, vad är det som du håller på med?
Ja, shit vad det där kan fucka hans huvud. Så.
Alltså en pytteliten kille på typ 55 kilo. Mm. Du vet, glasögon, väldigt unassuming, och han slaktade alla.
Det är extra provocerande när de har glasögon och ser liksom nördiga ut. Det är jättestörande. Alltså. Mm.
Så då hakade jag på jiu-jitsu-passet veckan därpå. Och då var jag högt på en gång. Så slutade jag med jiu-jitsu kai och tog på mitt vitbälte igen. Och jag bara, yes, det här är precis det som jag är ute efter. Så både för liksom, inte så mycket självförsvar, för det har ju inte riktigt varit en grej för mig genom livet. Däremot att ha någonting som man håller på med som är utmanande och som på något sätt förser en att växa. Både fysiskt men för min del ännu mer mentalt. Jag tyckte det var väldigt, väldigt viktigt. Och det kände jag igen från brottningen när jag var yngre. Och jag hade ju letat efter samma känsla ganska länge. Så båda liksom att komma i form och ha någonting att... Jag bär på ganska mycket ilska. Har jag gjort ganska... Alltså, under hela mitt liv. Och jag tror att det är också en källa av att få ut lite ilska. Och det är hälsosamt för ens ego också att, att få klappa hundratals gånger. Och verkligen liksom att man... Man blir satt på plats liksom. Att, att du är också en fisk i det här rummet. Men du är ingen viktig fisk. Ja. Och det är ju liksom... För mig i alla fall. Och för den typ av person som jag är så... Det var väldigt, väldigt nyttigt för mig. Det var väldigt, väldigt nyttigt.
Jag kan ju säga att just den där känslan av att... Det alltid finns någon som är bättre...
Always a bigger fish.
Den är ju väldigt, väldigt humbling liksom. Därför att det är väldigt lätt att, jag menar, gå på stan eller vara ute på krogen och tro att man är jättecool liksom. Mm. Och nu ska jag inte säga att, alltså, jiu-jitsu är ju inte rakt av en fight. Men det är ju en väldigt, det är ju väldigt nära en bra fight-simulering utan att liksom... Utan att du liksom drar flaskor i huvudet på varandra och sånt.
Alltså för det, min del, det är ju så nära man kan komma till en riktigt fight. 100%, både två kör 100%.
Exakt.
Utan risken egentligen att man ska skada varandra.
Ja, precis.
Så länge att både två vet vad man håller på med. Absolut lite småskador hit och dit. Men även om du kör boxning, du kör MMA. Det finns ingen chans att du kan gå in till träning. Gå inte träningsrummet och kör 100% med dina träningskompisar och ingen kommer bli skadad.
Det är just det, att man kan köra 100%.
Ja.
Och det är det som gör också att det går liksom inte att låtsas vara någon du inte är. För att det är så här, du blir helt exposed. Och det är så här, det är så det funkar. Och hierarkin är ju också väldigt rättvis. Därför att den som är bäst är det av en anledning. Den som är bättre än dig är det av en anledning. Det är bara att träna bättre och träna längre så... Kommer också annan där. Och det är få saker i livet som är så tydliga, tycker jag.
Jag tror att det är ju det som är väldigt lockande för en viss typ av person. Mm. Att det är ju... Det finns ingenting att gömma sig bakom.
Precis.
Att jag kan inte låtsas med dig.
Nej.
Även om jag skulle sätta på ett svart bälte eller sätta på ett annat bälte, det är ju liksom... Det finns ingenting att gömma sig bakom.
Nej.
Det finns inget utrymme att ljuga.
Nej.
Och det finns ju, precis som du sa, det finns ju nästan ingenting annat i livet som är så tydligt att, ja, det handlar inte heller om att vara bättre än någon annan, men det enda som spelar någon typ av roll är vad du kan göra på mattan.
Mm.
Vad kan du göra? Hur många timmar har du spenderat på den här mattan? Hur många gånger har du fått klappa? Mm. Och den där hierarkin, det också har ju hänt väldigt organiskt. Det är inte så att någon med mycket pengar har kommit in och de har köpt sig fram för de är snygg och de kan och de har lite erfarenhet med det här. Det är liksom, nej. Alla börjar på noll.
Ja.
Alla börjar på noll och du kommer att behöva, oavsett vem du är, att...
Om en sous-vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Klättra upp för den här stegen, precis som alla andra.
Exakt samma väg.
Och det är vackert, tycker jag.
Verkligen. Det, just det där med pengar och sådana saker, det är ju väldigt, det finns ju väldigt många områden där du kan liksom, där pengar hjälper jättemycket att ta dig, få lite försprång, eller jag menar, komma in i vissa sociala cirklar, eller bli liksom, du kan ju säkert komma in i många branscher för att du redan är lite känd eller du redan har pengar eller sådär. Mm. Men även om du är Elon Musk så kommer du börja med ett vitt bälte liksom, och du kommer bli manglad i flera år.
Mm.
Och det gäller att orka med det. Det är ju inte alla som gör det. Jag menar, hur många procent tar sig till första bältet efter vitt som är blått då?
Alltså det kan jag inte säga, men jag vet att någon har gjort någon statistik på det.
Jag tror Gracies snackade om det.
Ja, men det är, jag tror att det är under en väldigt, väldigt hög procent av dem som börjar med jiu-jitsu aldrig får sitt första bälte. Såklart, vit bälte börjar man med, men det är inget bälte som man har fått.
Nej, alla har ju det.
Alla har ju det. Det är ju som att du har ingen titel än. Du har inte fått din första titel. Och nu när vi pratar om bälten, jag vet inte hur mycket vi ska bara prata om jiu-jitsu, men traditionella kampsporter, så oftast finns det någon slags gardering. Du ska visa upp vissa tekniker för att få nästa bälte. Det finns ju flera bälten, och så kanske det tar, jag ska säga, 2 till 4 år att få ett svart bälte i de flesta traditionella kampsporter. Ännu snabbare för visa. Däremot i jiu-jitsu så har du 4 bälten, och on average så har de räknat med att det tar ju 10 år av
kontinuerligt
träning. Du tränar 3-4 gånger i veckan, det kommer fortfarande ta dig 10 år.
Att få svart bälte då?
Att få svart bälte. Och det roliga är att jag vet, om du frågar några av våra svartbälten, men även svartbälten världen om, så de säger ju egentligen att det är ju då att resan börjar om. Att det är ju så bredd, du vet, man kommer aldrig lära sig allting som finns att lära sig. Så det är ju hög procent som aldrig tar sig till nästa bälte, och det är ju därför också jag tycker att det är super, super viktigt att man båda ta bra hand om de nybörjarna, men att man ska inte ljuga till dem heller.
Nej.
Att det är inte så att man är elak med flit, eller att man är ju liksom försöker att utsätta någon för våld och ja, nu kör jag bara hårt på dig. Det är liksom att de som är helt ny, oftast, om man är högerideerad, så tar man det ganska lugnt med dem. Man försöker att mysa runt och visa dem någonting. Men när man ser att någon har blivit biten, förstår du vad jag menar, liksom, det här, du har blivit lockad, då är det faktiskt ännu mer viktigt att man visar dem vad det finns för möjligheter.
Exakt.
Att det är liksom, så här duktig kan du bli om några år om du fortsätter köra. Och så är det för mig fortfarande väldigt, väldigt tydligt att säga att jag tycker jiu-jitsu är en så fantastiskt bra sport, för att precis som vi sa innan, there's always a bigger fish. Ja. Och tro mig, det finns ju så många fisk på vårt klubb som är mycket större än vad jag är.
Tro mig, jag har
och mycket det. Bättre, och jag har ingen chans mot dem.
Exakt.
Och inte så, jag är ingen liksom värsta utöver av sporten, men jag har ändå varit med ett par år, och jag kan känna mig ganska duktig om jag kör med nybörjare, såklart.
Du kör med mig, eller?
Ja, men jag tycker du är för hårt på dig själv och kanske inte ger mig tillräckligt mycket cred. Såklart, efter 7 år i sporten, jag skulle hoppas att jag skulle kunna leka runt med någon som är precis börjat. Nej, men annars så har jag gjort något misstag.
Nej, men vi kan ju säga det också, att det är ju det är alltså vitt, blått, lila som du har, och sen är det brunt och svart. Och sen finns det ju rött och sådär.
Och det går att säga att jag har ju haft min lila i typ 3, snart 4 år.
För länge, tycker du, hör jag på dig.
Wow! Det är bra att säga att jag har haft min lilla bälte nu i 3, snart 4 år.
Mm.
Och jag säger det snarare för att, om jag kan sitta på samma bälte i 3-4 år, och det är ju många som sitter på samma bälte mycket längre än det.
Mm.
I samma tidsram som det tar en komplett nybörjare att börja med karate eller något traditionellt kampsport och ta sig hela vägen till vad anses som proffs eller en avancerad spelare, svartbälte, som också tar 3-4 år. Och det är ju ganska, det är ju ganska svårt i sig. Det kräver ju väldigt mycket liksom dedication om man ska försöka köra en sport där. Det tar ju jättelång tid.
Ja, verkligen.
Det kanske tar ju att man tränar ju 1-2 år och sen får man ett blått bälte. Men, och det är superviktigt.
Och sen är det hur mycket som helst kvar.
Sen är det liksom, men det är ju egentligen den första bälte som du har fått.
Ja.
Och det kanske går 2, 3, 4 år till.
Mm.
Och sen får du ett lilla bälte. Och sen sitter du där ett par år. Och såklart så finns det undantag. Det finns ju vissa som blåser genom alla bälten supersnabbt. Men de tränar ju som en galning. Och går ut och tävla. Och men kanske atleter som första början. Excuse me. Men
jag ska säga det också. Just det här med att du säger att there's always a bigger fish. Det som har fått mig så fascinerad så tidigt av sporten är just att när jag var helt ny så blev man ju liksom manglad av ett vitt bälte som har tränat 6 månader också. Mm. Men jag menar, nu när jag har kört ett litet tag i alla fall, så när jag kör mot dig som har lilla bälte och du är större och sådär också, jag har ju ingen chans, alltså du leker med mig, men att det samtidigt finns folk som leker med dig som leker med mig. Det är så här,
jag kan säga så här att de leker med mig
mer än du leker med mig.
Mer än vad jag leker med dig.
Ja, det är sjukt.
Alltså. Mer än vad jag kan leka med dig.
Ja. För jag känner ju när jag kör mot dig eller liksom andra på liknande nivå. Jag känner ju verkligen att det är så här, okej, det finns ingenting jag kan göra överhuvudtaget förutom att försöka göra någonting och det kommer liksom, jag kanske lyckas stoppa en grej någon gång och då kommer jag göra något annat bara.
Ja.
Men att det liksom finns så mycket mer efter det också.
Ja.
Det är verkligen mindblowing. Det är det som är så häftigt med sporten.
Det är sjukt och det tar ju aldrig slut. Och så är det också. Det som är ju ännu mer häftigt att så är det också för våra svartbälten.
Ja.
Alltså, absolut. Vi har ju några som är ju på världsklassnivå. Jätteduktiga. Men jag kan tänka mig att det finns ju vissa som kanske inte leker med dem på samma sätt. Det ska man nog inte säga. Men There's always a bigger fish.
Ja, exakt.
Det är ju så.
Ja.
Att vi har ju några av de absolut bästa utövare i hela Sverige, hela Skandinavien, hela Europa. Men det är fortfarande nivåer.
Ja, visst.
Och det är svårt att acceptera på något sätt.
Mm.
Är det. Speciellt om man börjar med sporten. Att man kommer aldrig bli så där duktig. Och det tror jag är ju faktiskt en stor anledning till varför så många slutar.
Du menar att känslan är att man kommer aldrig...
Känslan av att det egentligen spelar ingen roll för jag kommer aldrig komma till den nivån.
Nej. Men det är ju också om man börjar jämföra sig med andra. Därför att man kommer ju känna, jag menar, om du fortsätter träna för evigt så kommer jag aldrig komma ikapp dig. Men vad fan spelar det för roll? Alltså,
men det är ju väldigt individuellt och det är ju det som är ju grejen. Och jag tror att det är ju mycket av det som man börjar inse när man har hållit på med sporten. Länge att det är ju individuellt och det som jag tänker på väldigt mycket nu är ju att jag försöker att se min utveckling. Såklart det är naturligt att vi jämför oss med andra och ja, den här personen har ju tränat lika länge som mig eller de har ju samma bälte, samma viktklass. Man kommer alltid jämföra sig själv med andra i alla aspekter i livet egentligen, men jag försöker att påminna mig själv. Okej, om jag skulle möta mig själv för ett år sedan. Förhoppningsvis skulle jag slakta mig själv. Att det är liksom, jag skulle inte ha en chans mot mig själv ett år nu ifrån.
Exakt. Det är så man måste tänka.
Och det är så man måste tänka. Och jag tror att det tar ju ett tag tills man börjar inse att det här resan kommer inte ta slut. Det är en otroligt lång resa så länge att man fortsätter med det. Och det är ju någonting som är båda, som är lite bittersweet med den känslan. Men för mig i alla fall så krävde att jag började ju på den klubben som vi tränar nu för att få en ny tändning på min motivation och mina ambitioner inom sporten och liksom vad jag vill göra med min resa inom jiu-jitsu. Så, ja.
Jag har ju en filosofi om att kampsport, alltså riktiga kampsporter som liksom funkar, att det är en väldigt bra grej för män specifikt. Det är ju bra för kvinnor också, men jag tror att vi har ett ganska, i och med att vi har ett så civiliserat samhälle nu där du faktiskt kan ligga på soffan och jobba hemifrån och beställa Foodora hela ditt liv, så tror jag att vi saknar väldigt mycket naturliga sätt att liksom använda vårt testosteron och bygga upp testosteron och liksom vara naturligt manliga. Du måste ju ta tag i alla de här sakerna själv, gå och träna kampsport och, eller lyfta på gymmet eller göra fysiska saker. Förr i tiden så behövde du göra det för att överleva, det behöver du ju inte längre, och du kan gå hela ditt liv utan att någonsin behöva slåss eller sådär, vilket ju är bra i sig, men det finns väldigt mycket,
det är väldigt skadligt också,
exakt, det gör ju män väldigt svaga också, i och med att det är så, du kan vara så bekväm om du vill. Och vad, hur mycket tror du att kampsport, hur viktigt tror du att det är för män? Håller du med mig om att det är det?
Jag håller med dig, och grejen är att du nämnde att du tycker att att man har blivit väldigt svag, och jag tror att det är ju såklart väldigt, väldigt viktigt för oss, vårt fysisk hälsa och att vara stark fysiskt, men jag tycker att kampsport eller någonting som, allt som utmanar dig och din hjärna och forcerar dig att pusha igenom det här utmaningen, att man måste fortsätta och man måste liksom få tyst på den där rösten i huvudet som säger att man ska ge upp. Allt det är otroligt viktigt för oss, alltså som människor, men nu specifikt som män, för att precis som du sa, allt det där kommer ju naturligt. Och jag tycker att absolut, det är ju ett stort samhällsproblem att vi som män har blivit svagare, för att vi, precis som du sa, ligger på soffan mycket, man kanske går ut på klubben, man käkar skräpmat, man kan inte laga mat, man kan inte jaga, man kan inte göra någonting med sina händer. Men det som blir ännu mer skadligt, tycker jag i alla fall, är ju vad det gör till vårt mental hälsa.
Ja.
Är ju att vi blir inte utmanade på samma sätt längre. Så vi vet inte hur vi ska ta oss igenom vissa saker. Och jag vet personligen så, det blir ju så. Man blir frustrerad och man kanske beter sig som ett barn ibland. För att man har ju inte varit igenom elden. Förstår du vad jag menar? Liksom att, långt tillbaka i tiden där visa man behövde. Vi behövde jaga, vi behövde slåss, vi behövde gå till krig, vi behövde klättra överallt. Vi använde våra händer hela tiden, bygger och gör allt möjligt med våra händer. Och när jag säger med våra händer, du förstår vad jag menar. Att det är liksom, fysiskt, det är någonting fysiskt, det är någonting som man skapar ju något med sina händer. Inte på en dator eller inte, ja, du förstår. Och jag tycker det är ju otroligt viktigt. Vad var din fråga egentligen?
Hur viktig roll just kampsport kan spela för mäns hälsa liksom, överlag?
En otroligt stort roll. Det behövs inte heller vara kampsport. Jag tycker träning överlag är väldigt viktigt som man. Men eftersom att vi är ganska partisk till kampsport, och jag har ju alltid varit ganska partisk till någon typ av kampsport, så det låter lite klischigt, men för mig så är kampsport och framförallt jiu-jitsu, det är ju räddat mitt liv och väldigt många andra, så det låter så klischigt att säga det så, men det är ju verkligen så. Och det är ju både på grund av de fysiska utmaningar som man får gå igenom, men för mig det är ju superviktigt att man fortsätter utvecklas sin mental hälsa också. Och kampsport, det är ju givet, och det är ju därför så många slutar, för det är ju inte lätt att fortsätta dyka upp, att någon bara liksom får det att känna som att du kan ingenting oavsett hur mycket du försöker. Och du vet, den här är drivet av att okej, jag blev klappad på 10 sekunder. Jag ska nu hoppa upp, hälsa igen, jag kör igen, klappa igen.
Och keep a straight face liksom.
Ja, och liksom, det skulle vara så lätt, och jag tror att de flesta av oss skulle göra det i alla andra situationer. Att man bara, okej, nu är jag klar. Och sen dyker man aldrig upp.
Nej, igen. Precis. Nej.
Så för mig så är det är ju en nyckel grej för mig i alla fall. Och jag tror att för väldigt många.
Och jag håller helt med dig om att det är bättre med någon form av träning än ingen alls. Men jag tycker att just träning som gör att du blir, ja, men för att uttrycka det tydligt, bättre på att slåss och svårare att döda. Så ja, man är ännu bättre om du kan få in det. Och jiu-jitsu är ju definitivt något som hjälper att göra dig bättre på så vis.
Vill du ge en gåva till kanalen? Skicka gärna en Swish-donation på 073-029-3770. Tack på förhand.
Vad har du för relation till mental hälsa och så där? Och vad har du för, ja, men för liksom erfarenheter och saker du vill dela till
män? Ja, men jag tycker det går ju att säga att jag har ju kämpat med min mental hälsa och gör det fortfarande genom hela livet. Jag tror att väldigt många av oss gör det i tystnad.
Mm.
Och det är ju lite det som November eller liksom den här mental health awareness är ju lite till för. För att det är ju lite tabu att prata om hur vi mår. Men personligen så jag har ju väl haft en ganska intensiv resa. Och det har lämnat mig med mycket trauma och mycket saker som jag behöver bearbeta. Så just när det kommer till min relation med mental hälsa, det är ju någonting i vuxen ålder som man börjar att titta på och ville verkligen liksom dyka in i sig själv. Och vad är det som händer inuti mig egentligen? Varför blir jag arg, eller varför blir jag liksom triggad när någon gör så här, eller varför går jag runt, varför var jag dryg till dig till exempel? Vad är det som händer i min hjärna som blir väldigt omedvetet oftast, hur vi beter oss och går runt i världen? Vi gör rätt så mycket utan att vi tänker på det, eller utan att, det är ju styrt av någonting annat, det är ju styrt av vårt historik egentligen. Nu ska jag inte gå alldeles för djupt in i det, men jag försöker att lyssna på och göra mitt eget research och försöka gå på terapi och försöka få hjälp med mental hälsa, för det tycker jag, det är ju egentligen i grund och botten, det är det som kommer att styra hela livet på en.
Går du i terapi nu?
Ja, det gör jag.
Är det något du rekommenderar?
Ja, till 5 miljoner %.
Okay.
För allihopa egentligen.
Ja.
Till allihopa egentligen. Och framförallt till de som kanske lider av någon. Som tror inte de behöver eller tycker det är tontigt. Jag tycker att om man inte går till terapi, om man inte har någon annan att prata med. Det är inte alltid så att våra killvänner är ju tillgängligt eller ger oss rätt typ av stöd, så kommer vi oftast att ta det ut på vårt romantiska partners.
Mm. Vad intressant att du säger det. Vad tycker du om den saken? Tycker du att man ska dela med sig av liksom den typen av svagheter, om man kan kalla det för det, till sin romantiska partner, till sin tjej till exempel?
Både ja och nej, tycker jag. Jag tycker det finns ju ingen regel så. Jag tycker att vi alla allmänt, vi vill ha en hälsosamt förhållande med alltså ett hälsosamt romantiskt förhållande. Men de flesta av oss, speciellt i den här generationen, vi har ju lite svårt med att vända spegeln tillbaka på oss själva.
Mm.
Och du vet, vi vill alltid peka fingret på, ja, men varför reagerar du på det sättet, eller varför du så här. Så jag tycker att det är otroligt viktigt om man vill att ett förhållande ska ge en någonting. Jag tror att det är ju faktiskt det bästa som man kan absolut göra i ett förhållande, är ju att prata om sådana saker. Däremot så måste det vara en person som är också villig att utvecklas och kan titta på sig själv och känna igen sina brister och vill göra någonting åt dem. Så det är ju en utmaning, kan man säga, att vara i ett förhållande där man har ju kanske mycket bagage som vi alla har till något och att lyfta upp de där sakerna med sin partner. För jag tror att de flesta av oss, vi som man, jag tror att vi har ju svårt att känna oss sårbart framför våra partners ibland. Eller i alla fall inte sårbart på det här sättet. Mm. Förstår du att liksom, man kan vara mjuk, man kan vara romantisk, men jag kommer inte prata om de här sakerna. Mm. Och det är någonting som har varit en grej för mig som jag försöker jobba på nu också, är ju att med sin partner så tycker jag det är otroligt viktigt att man får faktiskt känna sig svag och att om ens partner kan ge en trygg plats, så tycker jag absolut att det är någonting som man ska ta upp med sin partner och sin flickvän eller pojkvän eller så. Däremot så kan det inte bara vara dem. För det är ju inte, det är egentligen inte deras jobb, eller det är inte en del av deras jobb som partner att man ska bara ta emot.
Nej.
För jag tror att oftast blir det så att de kanske tar emot, och de har ju också sin bagage.
Mm.
Och man inte alltid är ju på den platsen där man kan ta emot på bästa sätt. Och det kan också resultera att de kanske tar emot, men sen har de inte lyssnat på det sättet som du ville att de skulle lyssna. Mm. Och sen blir det någon typ av grej ändå. Så jag starkt rekommenderar terapi både för killar och för tjejer.
Mm.
Det är ju supervärt det, och jag ska inte heller sitta här och säga att jag har gjort det superlänge och hit och dit. Som sagt, jag är mitt i prick i min mental hälsaresa faktiskt, som har varit väldigt upp och ner genom massa år.
Och du menar du är i mitten av den, eller?
Ja, och jag tror att jag kommer vara i mitten av den i flera år framåt.
Mm.
Det är lite samma saker med jujutsu. Jag tänker att vi som människor, och jag känner mig själv lite på den spirituella sidan, att vi är ju här för att utvecklas hela tiden. Jag vill inte tycka att jag har nu lärt mig allt som jag behöver lära mig. Mm. Jag tror att man ser mer och mer, liksom, ju mer man går igenom, hur lite man faktiskt kan.
Mm, ja, visst.
Ja.
Ja, precis som jujutsu. Jag skulle säga att det är klart att det finns undantag till alla regler, och folk tycker ofta att jag är för traditionell och sådär när jag säger sånt här. Men jag tycker generellt att saker som, alltså till exempel att om man behöver gråta någon gång, så tycker jag att man ska göra det antingen med sig själv eller hos sina manliga nära vänner som man litar på. Sina absolut närmaste manliga vänner. Och inte inför sin kvinnliga partner.
Vill du berätta lite mer om varför du tycker så?
Alltså, jag tror, som sagt, det finns såklart undantag till sådana här regler också. Det finns säkert situationer som när det kan vara bra att göra det också. Alltså, jag menar, fan, har du förlorat någon nära anhörig, så är det klart att du kan gråta.
Jag förstår vad du menar.
Men jag menar för saker som man kanske egentligen inte skulle behöva gråta till, men man kanske mår bättre av det. Så tycker jag att som man är det bättre för ditt förhållande att inte lägga det i knät på din kvinnliga partner. Och sånt här kan vara liksom kontroversiellt att säga, men jag tror, precis som du lite var inne på, jag tycker inte att det är hennes uppgift liksom.
Nej.
Jag tycker att det är, det ska du ha manliga vänner till eller familj eller sådär. Sen har inte alla den lyxen i alla lägen, men det är också så här. Det är väldigt många krafter i samhället som försöker göra, som säger att män ska prata mer om känslor, inte på ett positivt sätt utan på ett sätt som gör oss svagare.
Precis.
Alltså att vi ska bli mer feminiserade,
ja.
Mindre manliga, inte liksom sträva efter manliga ideal som styrka och mod och såna här positiva saker. Och försöka göra oss svagare. Alltså du hittar inte ett enda skattefinansierat program som säger att amen, så här blir du bättre som man, utan de är ju så här blir du mer feminin och det är bra. Fast det är det inte. Det är inte bra att bli mindre manlig som man, precis som det inte är bra att bli mindre kvinnlig som kvinna. Mm. Sen kan du ha vissa kvinnliga positiva drag i dig. Det finns ju positiva saker med det. Men det är för många krafter som försöker få svagare, och därför tycker jag generellt att det är jättebra att inte hålla allt inom sig. Men det kommer, är du för liksom blödig inför din kvinnliga partner, så kommer hon, the harsh reality är att de tappar attraktion liksom.
Så kan det också vara.
Och det här går att fulltolka väldigt mycket.
Ja, men jag och tror det är det som jag försöker inte göra också. Precis, ja. För jag fattar vart du kommer ifrån. Och jag håller med 100% med det som du sa, att det är inte rätt att ligga dig på knä på din partner. Mm. Det håller jag med om. Och jag också håller med till en viss del av att det finns ju så mycket som försöker att trycka oss in till att bli svagare.
Ja.
Det som jag tycker är ju problemet är ju att istället för att se alla de här positiva sakerna med att vara maskulin och alla de positiva med att vara feminin, för vi behöver båda två.
Absolut.
Och egentligen alla vi har båda två.
Absolut. Mm.
Den här känslan av att man ska bara vara mer feminin utan att behålla sin manlighet. Det tycker jag är också fel. Däremot så, som sagt, det är otroligt specifikt och väldigt personligt från person till person och förhållande till förhållande. Jag tycker att om man har möjlighet och man har ju stöd av sina killvänner, att man går igenom någonting tufft och man tar det upp med dem. Du sa det här ordet gråta. Mm. Och jag lät, och det var ju det här som man höll på, är ju att det är ju tabu att vi som män ska inte gråta. Och så jag fattar vad du menar där. Däremot så tycker jag ändå att om du har den typ av förhållanden där du kan vara din svagaste. Din absolut svagaste. Det betyder inte att du sitter och gråter.
Mm.
Men svagaste att du har lämnat ut allting. Som sagt, jag har mycket bagage. Jag lämnar ut allting här ute på bordet. Och ändå blir jag accepterad.
Mm.
Och sen man går igenom vissa saker. Och jag tror att den attraktionen som du säger att man... hårda sanningar att man förlorar attraktionen. Det är möjligt. Men däremot så kanske det är inte någon som du egentligen borde vara med ändå, som är din hälsosamt förhållande.
Mm.
Om de tappar attraktion för att du visar din svaga sida framför dem. Som sagt, det skulle inte gå att säga så här borde du göra, så här borde du inte göra. Såklart.
Alltså det är så svårt definierat också vad som är svaghet.
Precis. Jag menar,
det finns ju de som klagar över allt och liksom bölar över allt. Och så. Ja. Det är klart att du kan ha verkliga problem. Alltså, jag har ingenting emot att man gråter som man. Jag kan gråta säkert oftare än många andra gör. Men det är väldigt sällan jag gör det inför folk.
Ja.
Men samtidigt, det är klart att det finns situationer där det är... Alltså, har du ett stabilt förhållande med en kvinna, det är klart att du ska kunna göra det. Alltså att hon ska kunna trösta dig för saker. Men det får ju inte gå till den liksom... graden att det blir...
Att hon ska inte bli din terapeut.
Precis.
Och det är ju det som jag ändå försökte säga.
Ja, exakt.
Så ska det inte vara.
Nej.
Däremot så... om man kan ha ett förhållande där båda två... fattar att man har varsin resa. Som nu börjar man gå på den här resan tillsammans.
Mm.
Och då är det... Det är mitt jobb att hjälpa dig att fortsätta utvecklas... Inte mitt jobb att lösa alla dina problem. Och inte ditt jobb att lösa alla mina. Men att man är typ som en förälder på något sätt. Att man tar emot. Och man kan visa. Du vet. Att man visar dem att. Ja, fast så här sa du att du skulle göra. Eller att man tar emot. Man tröstar. Men sen har man också en drivkraft. Ja. Att de ska fortsätta gå framåt.
Att de inte ska vara passiva utan liksom.
Ja.
Skjuta in folk på rätt väg.
Precis, och det är ju otroligt svårt att göra med ens partner.
Ja.
För att jag tror att de flesta av oss, vi har ju liksom, vi vill inte förlora dem, eller vi vill inte att de ska tycka det här och det här.
Mm.
Och då blir det också svårt att ta upp alla de här svåra sakerna med dem och vara sårbar och så också.
Och med allt det här sagt, jag kan låta väldigt onyanserad och svartvit ibland, och det är lite av min grej kanske, men det är klart att, alltså... Det finns ju egentligen ingenting finare än när man har, jag menar, man har haft en tuff period eller vad som helst, och om man nu träffar någon, att man kommer och liksom lägger sig i den kvinnans knä och blir omhändertagen. Det är klart att det är ju det som förhållanden är till för till hög grad. Det är ju hur fint som helst, den saken. Men det jag menar bara är att bara för att vara, jag blir ofta misstolkad även när jag är så här tydlig. Men i och med att det finns så mycket krafter som försöker göra oss svagare och sämre, vilket jag, alltså, jag vill vara tydlig med att du har absolut inte sagt något som jag tolkar som att du försöker göra det, såklart. Mm. Men i och med att det finns så mycket sådana krafter, när man uppmanar män till att liksom visa mer känslor, så, och det håller jag med om att man ska göra, men man ska fortfarande fortsätta sträva efter att vara en bra och stark man fortfarande.
Och det håller jag med om.
Vi är helt överens om.
Det är jag överens om. Ja. Jag tycker att, fast jag tror att jag kanske är ju ändå lite mer åt den sidan som knuffar oss, att jag tycker vi ska vara mer öppet till den feminina, och man ska vara mer öppet till det. Däremot så jag är också en man som har mina maskulina sidor, ja, som jag kommer inte tappa. Och just, bara för att jag kan sitta och jag kan skriva en låt, eller jag kan skriva ett kärleksbrev, eller jag kan vara otroligt sårbar för min partner, det är ju snarare någonting som gör mig mer komplett som man.
Ja, absolut.
Faktiskt.
Absolut.
Och, om jag får vara ärlig, för att jag vet tidigare i mitt liv när jag försökte aldrig visa någon känsla, försökte aldrig liksom, att jag accepterade inte den här feminin delen av mig själv, att då blev det bara stökigt. Då gick man runt, man bärde på mycket ilska, man, istället för att du sa att du har inget problem med att gråta, men det är ju ett problem för många av oss. Jag har otroligt svårt att gråta. Mm. Och man kanske använder humor, man använder ju att man blir arg istället, så jag kanske är ju lite mer att, ja, jag tycker vi ska visa lite mer känslor. Däremot så tycker jag inte att man ska tappa den här delen.
Exactly.
Att det går ju att lägga på, men jag vill inte behöva ta ut några ägg från min korg så att jag kan bära den bättre. Mm. Jag vill bara lägga till några av de här feminina äggen. Mm. Det går ju jättebra. Förstår vi vad jag menar?
Absolut. Och det är också så här, om du har, alltså du som har manliga sidor också, jag menar du har en no homo manlig uppsyn liksom. Och jag menar du fan lilla bält i BI, du kan slåss bättre än de flesta, du har alla de här sakerna, så om du visar liksom ömhet och sårbarhet och så här för en kvinna, så är ju det fint. Men om du hade varit en liksom svag liten fjolla i övriga livet och inte hade liksom, du vet, du hade inte tränat, du hade varit svag, du hade liksom varit sett liksom allmänt fjollig och svag ut och inte haft några liksom manliga kvaliteter, då hade ju, skulle du visa romantik och ämnet mot en kvinna, så hade hon blivit äcklad förmodligen. Så att de, alltså, som du säger, det finns ju en, du måste ju väga upp de här feminina dragen som, precis, man kan ha med manlighet, annars blir de helt värdelösa ju.
Både och. Nu går det inte att säga, för att jag är inte en kvinna som dejtar andra killar, men när jag träffar ju någon som är ju värsta meathead och han ser supermanlig ut och han kanske har värsta skägg och du vet, tatueringar överallt och han bänkar 150 kilo och han är ju jättestor och han bara går runt och gör manliga saker. Jag tycker att det är otroligt tråkigt. Och om jag var kvinna så skulle jag inte vara så intresserad av ett förhållande med en sån typ av man heller. Så det är ju det. Det går ju att titta på båda, vad heter det, alltså extremes, att såklart.
Båda
det
skulle inte vara.
Ja, exakt. Det är ett stort spektrum och det är otroligt viktigt för oss att ha båda sidorna. Mm. Både den maskulin och den feminina. Och,
men övervägande maskulint är vi överens om.
Som vi som man.
Som man, ja, såklart.
Ja, det tycker jag. Och sen har du en partner som är övervägande feminin, men hon har ju också visa maskulina tendenser. Och jag tycker också det är otroligt viktigt.
Vackert pussel.
Ja, precis. Som båda två kan försöka att utvecklas och försöka att bli de bästa av båda världarna.
Och på tal om liksom mer, jag vet inte ens om det räknas som en feminin sida, men du sysslar en del med musik. Och det är ju lite att liksom koppla till att vara i kontakt med sina känslor och få ut känslor och uttrycka känslor.
Absolut på den feminin sidan.
Ja, absolut.
Och det skäms jag inte över. Jag tycker det är...
Nej, fan. Jag älskar musik också. Jag har ju sysslat med det sedan jag var liten. Liksom. Har musiken hjälpt dig i... ja, men de gånger du har haft det svårt mentalt eller
absolut dåligt eller så. Jag har en ganska lång historik med musik, men snarare med mitt skrivande. Att skriva låtar. Där började det att liksom, när jag var ung så skrev jag mycket poesi faktiskt. Poesi och kort sagor och sådana saker. Men musik har alltid varit en ganska stor del av mitt liv. Så började jag spela gitarr och lite ukulele. Spelade i band när jag var yngre. Men i vuxen ålder så musik för mig har varit väldigt mycket liksom en form av terapi. En form av meditation på något sätt också. Speciellt när man kan verkligen liksom släppa allting och vara närvarande i det som man gör, lite det som vi gör på mattan också. Det är ju liksom, det går inte att tänka på någonting annat. Däremot musik är ju lite svårare, det går ju faktiskt att titta på något annat. Distraktionerna finns överallt. Men när det har varit liksom lite tuffa tider och man tar ut gitarren och man börjar spela någonting. Det är ju någonting ganska intressant faktiskt. För de som, alltså författare och de som håller på med att skriva mycket och musiker och artister. Det finns ju en sak som är ju liksom att allt det här kommer ju inte från mig. Det kommer ju från någon annanstans. Det kommer ju från ens själ eller ens högre själv eller
under medvetet.
Det är liksom, det är i en subconscious, och när man kan tappa in till det, att man släpper ut det, så det som är vackert att man har ju ingen aning vad det är som kommer hända. Så till exempel, jag skriver ju rätt alltså många låter, och oftast blir det så att jag kanske sitter och spelar några ackord och så börjar jag att, alltså typ freestyla, förstår du? Man börjar bara liksom komma på lite texter och sen, det är någonting som händer, att det klickar. Och då, okej, jag tar ut min bok och börjar skriva och så blir det bara en överflöd av text som kanske betyder någonting till en nu. Men jag har ju vissa låtar, det är roligt, men jag har vissa låtar som jag skrev för kanske 1-2 år sedan som har kommit tillbaks och har visat mig någonting som jag visste inte varför jag hade ju den här texten i den här låten. Men nu har det här tilltalat till mig och lite av vad det kan betyda. Alltså, musik handlar väldigt mycket om ens egen tolkning på texten och så verkligen, också. Verkligen. Speciellt när texten är lite djupare.
Ja. Och även med låtar som redan finns ju.
Precis.
Man kan ju tolka in vad som helst i dem.
Ja, och så är det med böcker och allt sånt egentligen. Man tolkar ju. Men det är ju intressant när man själv har ju skrivit någonting som då betyder någonting helt annat för en när man läser sina texter, när man spelar sin låt för alltså flera år efter. Så det har ju varit otroligt hjälpsamt för mig under min resa. Men framförallt man kanske tänker på någonting eller någonting har hänt, att man ska byta jobb eller vet inte riktigt vart man ska ta vägen. Att det är någonting också att tappa in till den frihet.
James, tiden har sprungit
iväg. Ja. Pratade 55 minuter om jiu-jitsu.
Ja, men det får bli ett sånt avsnitt. Ja. Folk som är intresserade av det kommer uppskatta det.
Ja, men här på slutet kom vi in på lite annat.
Ja, det du säger det. Det här är vår längsta konversation vi har haft någonsin, så det är kul att den är inspelad. Och jag vill tacka så jättemycket för att du var med. Det var ett jätteintressant samtal tycker jag.
Tack själv, Nick.
Och tack för allt du lär mig på mattan och fortsätter lära mig. Jag hoppas att du fortsätter ha mig som övningsstock också. Jag tycker faktiskt att det är kul, även om jag skojar mycket om det.
Vet du, nu ska jag vara mycket hårdare på dig. Ja. Bara så. Så du har grävt ett stort grop för dig själv nu.
Jag ser fram emot det. Men jag vill också lova en sak som gör att jag måste hålla dig om att det är på kamera och sådär. Efter årsskiftet så ska jag köra min första tävling.
Ja, du ska det. Nice. Vet du vilken det blir då?
Nej, jag har inte kollat igen. Men tänkte vi kan kolla på det.
Ja, fan.
Så då har jag lovat det.
Ja, nu har du lovat.
Nu har jag lovat.
Ja, nu har du den här fina knuten också.
Just det, den som aldrig går upp.
Ja, exakt.
Den ligger på Instagram också om någon vill se den. Men det här kommer ju komma upp om ett tag. Så att.
Ja,
men James, tack så jättemycket för att du
tack
var med.
Tack så jättemycket.
Vi ses på maten.
Det gör vi.